Ska vi köra klappen? Heltidsproffs. Ni borde kunna mitt namn vid det här laget. Men för er som är nya för den här podden så heter jag Hamza Aftoni. Och för er som inte är nya så vet ni om att det är pang på rödbetan direkt. Vi slösar ingen tid. Vi presenterar gästen direkt och så djupdyker vi. Och idag gör vi det tillsammans med Martin Lidberg. Ett stort, stort välkommen hit.
Tack Hamza.
Samma välkommet, eller välkommen.
Välkommen.
Välkommen hit, du exakt. Du är ett monster. Du cyklade hit. Snabbare än snabbast. Du var inte ens, din puls var inte ens hög. Fortfarande vältränad och fit. Vad är hemligheten?
Det är en livsstil. Jag älskar att träna och röra på mig. Och jag har fortsatt med det efter min karriär. Så att, men och ibland cyklar jag nu så att jag eftersvettas lite grann. Så ni vet varför.
Men en icke-gentleman fråga. Hur gammal är du?
48. Jag blir 49 snart.
Du ser ut att vara yngre än mig. Och du är 48.
Tack Hamza. Hur mycket vill du låna?
Hur gammal tror du jag är?
Ja, vad kan det vara? Jag tror... 30.
Okej. Okay. Nära, men inte så nära. Nej. Jag är 26.
26, ja.
Yes.
Men du har pondus och därför tror man att du är lite äldre.
Tack, jag uppskattar de fina orden. För det som inte heter Martin Lidberg är... För mig är han mest känd som den stolta brottaren vi hade här i Sverige. Så hade vi en annan brottare, men han ville i frid. Jag minns inte vad han hette.
Mikael Ljungberg.
Mikael Ljungberg.
Precis, stämmer.
Så när jag tänkte på brottningen vid yngre så var det ett, två om man tänkte. Och det är grekisk-romersk brottning, om man ska vara helt specifik.
Stämmer.
För de tittarna som inte vet vad skillnaden är på de olika brottningsbegreppen. Vad särskiljer grekisk-romersk brottning liksom?
Det är två stilar, det är fristil och sen är grekisk-romersk stil. Och i fristil då får man även ta i benen. Och i grekisk-romersk stil så får man ta grepp från midjan uppåt. Och jag höll på med båda stilarna. Men det var bättre förutsättningar i grekisk-romersk stil. För det fanns bättre tränare. Så ville man bli någonting internationellt och bor i Sverige. Så är det grekisk-romersk stil som man ska satsa på. Då. Och de är lite starkare, det är mer lyft och så vidare. Och fristilarna är lite mer som katter. Det är lite mer tilltrasslade situationer. Och så.
Mm. Vilken viktklass körde du?
Jag tävlade först i 85 kilo, men sen så bestämde jag mig att jag skulle försöka gå upp en viktklass. Jag hade lite att banta, så jag gick upp till lätt tungvikt då. Och 96 kilo.
Rent viktmässigt, vad är det som skiljer alltså, 85 till 91? Vad är det som, i brottarnas värld liksom, det är nog 6 kilo, men vad gör det för skillnad på mattan?
Mm. 96 kilo.
96, okej.
Okay. Så det är 11 kilo upp.
11 kilo,
från 85 till 96, så det är ett ganska stort hopp. Nu har de ändrat viktklasserna lite då, men de här vikterna var då. Men det är klart att de som tävlar i lätt tungvikt jämfört med nedre viktklasserna, de är ju större, starkare, längre, kraftfullare, mer muskelmassa på kroppen. Så att, det är väl det som skiljer framförallt då, just styrkan och kraften.
Jag ser dina ådror, de håller på och... Fan,
jag är gubben nu.
I den här podden så berör vi mycket så här steget från amatör till proffs. Men vi berör allt annat också. Och bara för att göra det lite, så här, lite roligare och vi vet inte var vi landar. Så har vi små lappar här. Som i säsong 1 fick man välja om man fick se vilket ämne. Men i säsong 2 så kommer man inte få välja.
Mm-hmm.
Så jag bara lägger dem ner och så bara drar du en lapp. Och så där vi landar så landar vi.
Mm-hmm.
Så kör vi på det.
Mm. Barndom.
Boom.
Boom.
Du tog ett djupt andetag när du läste barndom.
Mm.
Vad associerar du det ordet till?
Det är blandade känslor som dyker upp. Vi hade en ganska tuff barndom.
Vem är vi?
Jag och min bror.
Mm.
Min lillebror Jimmy Lidberg. Som också är VM-medaljör, OS-medaljör i brottning då. Vi växte upp med en familj med en pappa som ägde illegala spelklubbar, några av de största spelklubbarna i Sverige, och som också gjorde att han spelade mycket själv och hans spel eskalerade. Så när vi växte upp så ena dagen så hade vi obegränsat med pengar, det var fantastiskt och vi kunde göra massa saker, men nästa dag så kunde vi knappt betala räkningarna. Så att just att leva den här berg- och dalbanan, det är klart att det var tufft många gånger. Pappa kom hem med grejer och saker och sen några dagar senare så hade han spelat bort det. Men samtidigt så, brottningen var ju fantastisk. Det blev ju våran trygghet. Där hade vi struktur och ramar och regler. Det är mycket av det vi saknade hemma. Då. Så att, och där fick vi göra någonting som vi kände att vi var duktiga på. Någonting vi älskade och vi fick de här kickarna när det gick bra. Då. Så att brottningen var extremt viktig för oss i barndomen.
Var mamma in i den här bilden?
mamma var stommen och hjälten i allting. Det var hon som hela tiden jobbade och höll ihop familjen. Så att många undrade hur morsan orkade alla de här åren. Så att det var... Men mycket glädje blandat med saker som hände såklart som var jobbigt att växa upp i. Då. Så att, det är väldigt mycket känslor. Och vi växte upp i Farsta, en förort till Stockholm. Då. Jag och brorsan. Då.
Har du bearbetat de känslorna? För det känns som att du vill undvika samtal som ett titel, så jag kommer inte gräva för mycket, men jag bara undrar.
Nej. Vi har ju skrivit bok om det. Vi har ju nämnt det där i Brottabröder för att kunna inspirera andra människor. Att vi har ett val i livet. Vi kan välja rätt väg oavsett vilken bakgrund vi har. Vi hade också kunnat välja en helt annan väg som många av våra släktingar gjorde. Så nej, men jag har inga problem att prata om det. Nu ska de ju följa upp och göra film om det, så att det är bara bra att jag får prata. Sen när vi har bearbetat det mycket, inte minst med boken. Jag och min bror, var mycket vi hade, som ska säga, som vi inte hade pratat om på många många år och som vi hade hållit undanhållt av, så att komma upp till ytan, och mycket vi hade glömt bort och känslomässigt och allting. Så det var en bearbetning också.
Har du haft samtal med farsan om dina känslor?
Ja, vi har pratat, alltså det här var ju mycket när vi växte upp, så var det en skam, det var ingenting vi pratade om, nej, det som hände hemma.
Inte.
Precis, så att vi försökte särskilja de här två världarna så mycket det bara gick. Det som hände hemmet och det som med brottningen och där vi var väldigt framgångsrika och där det gick bra. Men med boken och allting så har vi pratat om det, och det är klart att det har funnits en besvikelse från farsan att vi valde att berätta också, men vi sa det kommer att komma med sig väldigt positivt för dig också. För många, när man har ett missbruk så gör man saker mot människor som man normalt sett aldrig skulle göra. Vår pappa är en fantastisk människa med stort hjärta, men som också har sårat väldigt många människor. Och precis som vi sa så har boken betytt mycket för honom också, tycker jag. Och jag tycker att det öppnar väldigt många dörrar för honom, och folk har fått en större förståelse varför saker och ting hände också.
Jag hade gärna velat bara så en sista fråga om just den här delen om din pappa. Mm. Hur lägger man fram en sån grej till honom? Vad du bara så du vet. Vi kommer just blotta oss nu och vi kommer liksom, vi blottar vårt hjärta helt enkelt. Hur lägger man fram det?
Det var egentligen inte våran idé. Det var en journalist som kände både vår pappa, han kände till hela hans bakgrund, han kände till oss och våran. Han tyckte att ni har sån extremt intressant historia. Hur kan man liksom växa upp med det ni har gjort och ändå lyckas två bröder bli bäst i världen i sin idrott? Och han var väldigt intresserad, ställde mycket frågor, och både till mig och till vår pappa, inte när vi var tillsammans. Men till slut så säger den här mannen att ni måste bara berätta. Och det var då idén föddes. Det här var ju en skam, det var ju tvärtom.
Ja, jag blev så här, okej, shit, fan vad intressant att han vågade ta samtalet med er.
Ja, verkligen. Så det mynnade ut att vi berättade, och jag tror att väldigt många människor blivit inspirerade. Väldigt många människor har hört av sig. Boken har gått väldigt bra, ligga på topp i Sverige under vissa perioder.
Jag måste säga att den är jävligt cool. Bra design, bra layout. Ni ser tuffa ut på omslaget. Men det bästa med den här boken är faktiskt att jag fått den signerad. Så jag måste ändå säga stort tack för att jag fick den här boken. För er som kanske har gått igenom samma sak som Martin och hans bror, nyttig läsning kanske.
Verkligen, jätte. Oavsett vad man, som jag sa, oavsett vilken bakgrund man har. Man har olika bakgrunder, olika saker i bagaget, så går det att ta sig fram i livet och välja rätt väg.
Nu har vi ändå så här snackat om lite tråkiga med barndomen, men du nämnde att brottningen blev en räddning på något sätt.
Mm.
Vem introducerade till brottningen?
Det var faktiskt min lärare. Vi hade en lärare som hette Inger Rus i Farsta där jag växte upp. Och hon ringde hem till mina föräldrar och sa att vi har eran son Martin här. Han har väldigt mycket överskottsenergi. Han älskar att mäta krafter med allt och alla. Han ska brottas och han ska visa vem han ska tävla i allting. Och, jag tror att det skulle vara bra, sa hon, om han får utlopp för det här. För han har så otroligt mycket energi. Så när jag kom hem den här dagen så frågade min mamma mig vilken idrott jag ville börja med, berätta om det här samtalet. Och jag hade tittat väldigt mycket på brottning och boxning på tv, jag älskade det. Och då sa jag, vill börja med brottning eller boxning? Och då sa mamma, nej, men jag gillar inte riktigt de här slagen mot huvudarna. Jag tycker brottning är bättre, det är ett schysst sätt att mäta krafter, tyckte hon. Så det gjorde att det blev brottning då.
Vem tittar man på tv när du var yngre på?
Som det är Frank brottning. Andersson.
Frank,
ja, han var stora idolen, han var jättestor under 70-80-talet. Mm. Han var megakändis här i Sverige.
Karelin?
Absolut, och Karelin kom ju lite senare då, men Karelin var ju varit en stor förebild. Den lyftkranen från Sibirien, från Ryssland.
Har du träffat honom?
Ja, många gånger.
Fett, jag kan tänka mig att han är så här, man måste lite...
Ja, otroligt. Höj upp
hakan lite så.
Ja, ja. Det är 2 meter lång och ja, bara muskler på kroppen. Och, ja. Men väldigt ödmjuk, politiskt intresserad, allmänbildad, smart och intelligent. Så är en stor förebild verkligen.
Läraren, tyna i brottningsvärlden. Någonstans så måste man bibehålla det intresset också. Innan vi vidare till min nästa fråga, så en fråga innan dess. Din bror, hur blev han intresserad? Var det tack vare dig?
Ja, det var han var väldigt duktig i fotboll också. Mm. Så att han var med i ungdomslandslaget i fotboll och brottning. Så när han var 14 år, jag sa hela tiden, välj fotbollen, det är mindre slit, det är mer glamour, där kan du leva på din sport och så vidare. Ja, men jag vill bli som brorsan och jag älskar brottning. Och du vet, när han var liten, när alla satt och tittade på Bamse och Kalle Anka och det var olika program, då skulle han alltid titta Martinsson. Så satt han på, han kunde sitta, satt han på sig brottartrikon, du vet, han var 3-4 år och så satt han, kunde sitta i timmar. Och mamma sa, men ska du inte sitta på Kalle Anka eller någon? Nej, jag ska titta Martinsson, han bara. Så han var helt... Men när han var 14 så sa han att... Jag tror han var 14, då sa han... Tar jag medalj på VM nu... Då... på ungdoms-VM, då väljer jag brottning. Mm. Så han, och så åkte han dit, så blev han 2 i världen då. Tog VM-silver. Och då sa han, nu slutar jag med fotboll, när jag väljer brottning.
Är det någonting han ångrar? Tror du det?
Kanske. Jag vet inte.
Ekonomiskt sett kanske.
Ja, men alltså börjar man med sport och brottning så är det inte pengar man jagar. Det är nog djupare, det är nog mer själsligt. Det är svårt att beskriva, men man ser på brottare. Det är hårt arbete som krävs för att bli bäst i världen. Och de som lyckas, det är en fantastisk känsla när man har kämpat och sliter för någonting i många år. Så att det är ju något annat man jagar, som sagt, än pengar och glitter och glamour och allt det här då.
Det var lite samma din barndom. Summerar man det, så var det så här, fassan, morsan var stommen och brottning som tog dig och fokuserade på något helt annat. Jag tänkte, vi hoppar vidare kanske till något annat. Jag tar bort denna för att se vad det är.
Ja, okay.
Och vi har berättat lite som vårt familj. Eller vet du, vi kan faktiskt ta den, för att vi har en egen familj just nu.
Ja, just det. Okej.
Okay. Ja. Ja. Så vi kan snacka om den familjen.
Mm. Min egen familj.
Din egna familj. Ja, okay, exakt, okay. Ja, exakt.
Absolut, absolut.
Du nämnde att du friade till din nuvarande fru
11 minuter över 11. Jag vet, det låter sjukt. Men 11, för vi kom in på turnummer. Du sa att det här kanske blir program nummer 12. Mm. Och då så sa jag, det var synd att det inte var 11, för det är mitt turnummer, 2-1. Och då berättade jag att jag friade just till min fru 2011. 11 minuter över 11. Men det har alltid varit mitt turnummer. Mm. Och ibland när jag tittar på klockan så är det ofta, då är den 11 minuter över 11. Och då vet jag, fasiken, då kommer det hända något bra.
Har du såhär någonsin köpt en trisslott nummer 11 och vunnit pengar?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Inte gjort.
Jag ska göra det idag bara för det. Gå till den jävla mack. Triss 11. Du har en son.
Mm.
Du har fler barn.
Mm, jag har 4 barn. Mm. En bonusgrabb.
Det är en... Ja, du har en gemensam nämnare. Mm. Och där är Isak Theodoridis. Så faktiskt ringde mig för 5 minuter sedan exakt. Ah. Så min telefon vibrerade.
Ah, ja.
Han påstår att du har en son som heter Isak.
Stämmer.
Och det är för att hedra den här Isak.
Stämmer.
Det stämmer?
Ja, stämmer. Jag döpte min son efter Isak Theodoridis. Isak är en fantastisk människa. En bror som jag brukar säga. En otroligt nära vän. Och jag fick äran och var i landslaget tillsammans med Isak då, även trots att han är några år äldre än mig då, 4 år äldre då. Men en så otroligt godhjärtad och fin människa som jag verkligen älskar, så att jag döpte min son efter honom.
Ja, det är helt sjukt. Så tänkte först han bara så här, du vet Isak, ibland kan han gå högt och lågt.
Ja, ja. Okej. Jo, ja, han ballar ur ibland också. Det finns de som inte gillar han, så att, men djupt där inne och är en fantastisk människa.
Fan, jag älskar Isak, ni snackar om den saken. Men jag tänkte, det du blev utsatt för, det fick gå igenom som barn, när man själv skaffar egen familj, hur mycket är man mån om att det här vill mina barn ska bli utsatta för?
Mm. Nej, det är klart att det finns en oro och man har varit med om mycket. Men samtidigt får man inte bli överbeskyddande heller, utan de måste lära sig stå på egna ben och lära sig flyga själva. Det tror jag är jätteviktigt. Det är lätt att man överför sina rädslor till sina barn. Mm. Det har jag varit ändå noga med. Men det är klart att Inte minst, vi brukar säga det, jag och brorsan, vi har den här missbrukargenen i släkten. Vi har flera i släkten som har ramlat i olika missbruk av olika slag. Men vi lyckades få våra kickar via idrotten. Och det är ju ofta endorfin- och dopaminkickar som man jagar. Man har sett att endorfiner rent kemiskt är väldigt likt amfetamin bland annat. Så att, och i brottning så frigör man väldigt mycket endorfiner, för det krävs hudkontakt, lite smärta och hård fysisk träning. Så att ibland när man har tränat brottning och så där, man kan känna att man känner sig nästan hög efteråt. Man mår otroligt bra, det är en väldigt, väldigt skön känsla. Så att det är klart att mina barn, jag har märkt på dem också att de har också varit lite, framförallt min son, väldigt beroende av att träna väldigt mycket. Tränar han inte så han nästan mått och dippar han lite grann. Och ibland har det nästan varit att han har tränat för mycket. För vilan, all träning är ju katabol, den är nedbrytande för kroppen. När vi vilar, vi får en anabol effekt, en positiv utveckling. Så att ibland har han nästan tränat för mycket så han har brutit ner kroppen. Så att det har väl varit lite hans problem. Men jag är jättelycklig och glad att, att det har gått bra för dem ändå. Att de har valt rätt väg i livet.
Alltså, in this time of day, så att vara gift med någon i snart 10 år, det är lite såhär ett mirakel. För att det känns som att alla bara lämnar varandra höger och vänster för det minsta lilla.
Ja.
Vad är hemligheten för att bibehålla gnistan vid liv liksom?
Nej, men det är idag, jag tror också, bara snabbt innan jag kommer in på det. Jag tror att idag allt, tillgängligheten är så enormt stor idag. Du har nätet hela tiden, du är ett klick från att få ligga hela tiden. Så
Tinder,
ja, det är bara, jag super vidare, det var så bra och så vidare. Så att jag är glad och lycklig att jag hann träffa min fru faktiskt för några år tillbaka då. Innan det här kom. Och det var ju samma om man jämför det här med idag. Hur lättillgängligt allting. Det är man jämför när det, förr i tiden när det bara fanns 2 kanaler på TV. 1 och 2. Då satt du verkligen och tittade. Yeah. Idag finns det 100-tals. Man sitter och sveper hela tiden. Och
man är inte nöjd.
Nej, du är aldrig nöjd. Nej. Du bara kopplar. Det är sant. När utbudet blir för stort. Så tänker man alltid det finns något bättre. Så jag tror man blir mycket mer kräsen. Men jag tror att det är klart att ett förhållande går upp och ner. Så mellan mig och min fru också. Ibland har man perioder när det är jättebra, man har perioder när det är lite sämre. Men att man ändå kämpar tillsammans. Såklart en relation blir en för dålig en lång period. Så kan det vara bra och såklart att breaka. Men jag tror viktigt att respektera varandra, lyssna på varandra. Vi säger att vi ska aldrig kalla varandra fula ord. Och försöka respektera varandra i alla situationer. Även om man tycker olika. Så jag tycker vi har klickat från dag ett och vi har samma intresse. Hon kommer från att ha varit med i landslag och tävla i fitness under många år, höll hon på med, och andra saker också, i friidrott och dans och så vidare. Så vi har haft samma intressen och det finns mycket att prata om.
Just det, nu dans! Var det genom Let's Dance du träffade henne?
Nej. Nej, inte genom Let's Dance. Vi träffades efter Let's Dance faktiskt. Vi är gemensamma vänner då. Men sen har vi en dotter tillsammans, Melissa, som är 8 år. Och sen har jag 2 stora barn sedan tidigare relation. Som Isak då, som bor i Holland och spelar fotboll där i ligan där, som är 22. Och jag har Nathalie som är 24, som nyss flyttade till Italien. Hennes pojkvän spelar hockey där och jobbar som modell bland annat. Och har jobb där nere då. Så att hon, Så det är... Och sen har jag en bonusgrabb som är helt underbar som heter Devin då, som är går 8 nu och håller på med fotbollen också.
Du smilar på ett sätt som man säger, ett tryggt sätt liksom, när du tänker på dem. Skönt att känna som förälder att man gjort någonting bra, jag är lugn och trygg. De är inte över hela världen.
Det finns ingen som är så lycklig när man ser att sina barn mår bra, att det går bra för dem. Och det är en fantastisk känsla.
Vi ska in lite så här och börja skryta lite om dig. Alla så här docusåpetävlingar du varit med, har du vunnit? Let's Dance? Är det docusåpa? Det kan säga. Nej, det är danstävling. Nej, men det är danstävling. Mästarnas mästare, ändå sporttävling. Och Superstars sporttävling. Det är docusåpa, skit i det jag sa. Vunnit alla program du har deltagit i. Vilken vinnarskalle har du?
Ja, nej, men jag tycker om att vinna. Det är klart att då, när man väljer med saker, då kommer den här vinnarskallen fram. Även om det ibland har tänkt att det här är en rolig grej, så har jag ändå så här, fan, jag ska vinna det här. Liksom. Sen har man lärt sig så otroligt mycket om sig själv med idrotten. Framförallt så jobbade jag själv väldigt mycket mentalt i min idrottskarriär. Jag var ju den här, kom fram och hade mycket talang och trodde att det skulle räcka med att träna hårt. Så det tog ganska många år innan jag förstod att fan, jag måste jobba mentalt också. Jag måste tro på det till 100% om jag ska bli bäst i världen. Jag måste lära mig tänka som en vinnare. Jag måste agera som en vinnare, både i min vardag, i träning, tävling, för att också kunna bli en vinnare och bäst i världen. Så att, jag tror att jag har fått stor nytta av att jag jobbade så mycket mentalt, att jag lyckades med mina drömmar och mål, även när jag varit med i såna här roliga grejer. Sen är det klart att folk ser det man lyckas med. Jag brukar säga det. Det är många, många förluster, misslyckanden som också gör att man faktiskt lyckas med några grejer. Man hittar nya vägar, man lär sig saker. Precis som ett litet barn. Man ramlar. Mm. Till slut reser man sig upp, till slut så springer man iväg. Så jag brukar säga att man måste våga misslyckas för att också bli en vinnare. Det är jätteviktigt.
Varför kände du att du behövde jobba på dig själv mentalt? Liksom? Är det någonting som...
Nej, men jag kunde ibland tvivla på mig själv. Jag var långt på de här stora VM och OS. Jag var i liksom semifinal, kvartsfinal. Men oftast så räckte jag inte hela vägen fram och sådär. Och det gjorde också att man började komma in lite, som man kallar, negativt self-talk. De här inre dialogerna man har med sig själv var inte alltid positivt. Ofta kom de här negativa tankarna när man minst behövde dem. Så jag var tvungen att jobba väldigt mycket bra med visualisering och... Ja, olika mentala övningar, vilket gjorde att jag stärkte upp mitt självförtroende och presterade mycket, mycket bättre. Mm. Och jag började också må bättre. Jag var gladare, jag förändrades och fick personlig utveckling också. Inte bara blev en bättre idrottsman.
Hur tar man det snart med sig själv? Att okej, nu känner jag mig mentalt inte där jag vill vara. Jag menar, brottning också, ändå macho, du vet så, man snackar mycket känslor. Mm. Hur kommer du till den insikten liksom, att med dig själv? Hur...
Nej, men jag kämpade otroligt hårt. Jag var etta på världsranken när man sammanställde alla tävlar nästan år efter år. Men ändå så tog jag inte den där VM-guldet som jag jagade. Och någonstans så kom det väl en insikt att hela tiden, vad kan jag göra annorlunda? Och jag tyckte att jag gjorde allt rent träningsmässigt. Och då började jag också intressera mig mycket av mental träning. Jag började läsa lite böcker, prata med mentala tränare och rådgivare och förstod att fasiken, det här är viktigt. Alltså, jag måste börja jobba mentalt också. Och då när det första man behöver göra för att förändra sitt mindset, det är såklart att identifiera sina tankar, hur de går. Jag hade inte funderat på det, men när jag fick i uppgift att skriva upp mina tankar, och det visade sig att jag hade mycket negativa tankar, som faktiskt majoriteten av oss människor har, såklart, utan att vi går och tänker på det. Mm. Och så skulle jag försöka överföra det här och träna på att bli mer positivt, och framförallt när jag skulle prestera. Mm. Så att det gjorde stor skillnad. Det var en av många saker som jag jobbade på. Och även det här med visualisering, där man ska se sig själv lyckas med saker och ting. Där har man sett att vår hjärna har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Mm. Så har du visualiserat och sett dig själv lyckas med olika saker mentalt i huvudet, så känner du självförtroende, du får bättre koncentrationsförmåga och du kan prestera bättre när du kommer till den här händelsen i verkligheten.
Det låter lite som fake it till you make it.
Men det finns mycket studier, det finns mycket forskning på visualisering. Och det är bevisat att det ger effekt. Och det behöver inte vara med prestation att göra. Det kan också med att man kanske vill må bättre, att man visualiserar vissa saker. Men framförallt saker man vill uppnå i framtiden.
Varför var VM-guldet så otrovärt? För att jag har fått för mig att som brottare är väl OS-guldet lite högre, eller?
Absolut, det är vart fjärde år, det är samma motståndare och så vidare. Men ja... Jag vann allt som gick att vinna från att jag var liten grabb, förutom det här OS-guldet.
Vi kan börja skryta. EM-guld, 96. VM-brons, 98. EM-brons, 98. EM-silver, 99. EM-guld, 2000. Det står VM-guld 2003, men det fick vi inte.
Jo, VM-guld 2003.
VM-guld 2003, Och EM-guld 2004.
Ja, precis. Så, nej men, så när jag ändå tittar tillbaka på min karriär, så är jag otroligt glad och stolt över hur det gick då. Men det är klart att där har vi också ett val vi ska tänka. Men det är klart att det hade varit fantastiskt om jag även hade vunnit OS där. Jag var favorit i två av mina olympiader då. I Sydney så drog jag ledbandet, och det visade sig också att främre korsbandet var av efter min karriär där, som hände i den situationen. Det var 5 veckor innan OS. Hade varit obesegrad under ganska lång tid. Sen OS i Aten så var jag stor favorit och blev bortdömd mot ryssen i första matchen. Jag vinner matchen och går in och ändrar resultatet. Och det är då jag säger i kamerorna, säger att nu lägger jag om den här smutsiga idrotten då. Så att jag gillar inte att skylla på någonting, men det var såklart. Och ni kanske såg när Ara Abrahamian kastade sin
medalj också.
Så att det var väldigt korrupt brottning den här tiden. Såklart. Där blev vi mycket, mycket bättre. Och framförallt så var det de östersblocken som hade väldigt mycket makt. Och det visade sig att det var väldigt korrupta. Men idag så är det mycket bättre. Sen in i OS, mitt första OS 96, då var jag i semifinal, jag mötte Hamza Yelikaya, fint namn som dig Hamza. Turken, yeah. National av två olympiska guldan, stenhård match, förlorade med minsta möjliga marginal, en poäng då. Som bollar nu tysken i finalen då. Så det är små marginaler ibland. Men ja, fått uppleva tre olympiader och varit nära och ja, fina resultaten då.
Nu när du reminissar, vilka känslor tänker du på från OS?
När jag tänker tillbaka? När
jag tänker tillbaka, ja. För ibland, jag märker, när du går kvickt förbi en grej, då säger jag, nästa.
Nej, men jag, det där jag bearbetar många gånger, men ja. Det är klart att det var, om jag tänker, alltså just då där, när man har liksom förberett sig 4 år, man känner man har besegrat alla, man ska dit och ta medaljer, men man vet också att det är små, små marginaler bland de 4-5 bästa. Allt ska stämma den här dagen. Men det är klart att det var en otrolig besvikelse. Det för mina OS jag var med, det jag gjorde direkt först när tävlingen var slut. Jag hade tänkt att planera och stanna kvar som i Sydney i någon månad eller några veckor i alla fall. Men jag bara tog första flyget hem. Vad ska jag göra där? Och samma sak i Aten. Så att då var det jobbigt. Det tog tid att bearbeta det. Men idag är det så, är inga sådär. Men
tiden läkar alla sår?
Ja, kanske. Om man har bearbetat det, vilket jag har gjort.
Jag har tänkt på grejen under hela intervjun som en jättedum grej, men jag vänder lyfta upp det. Du har lyckats undvika blomkålsöronen. Hur, alltså alla brottare jag känner, i alla fall på din nivå, vi snackar gigantiska öron.
Men du vet, brottning, man ska tänka. Man ska brottas med insidan av hjärnan, inte med utsidan. Så säg det till de som har stora blomkålsöron. Man ska tänka, jobba med insidan. Det är mycket taktik. Det är strategi och så vidare. Planering hela tiden. Vad ska motståndaren göra? Hitta luckor. Det går inte att gå in och skalla så på stora blomkålsöron. Då blir man ingen världsmästare. Nej, men skämt
åsido. Jag förstår vad du menar dock.
Men det ligger,
ja,
lite
det
i
ligger det. Någon sanning
det
i det.
Ligger det. Men jag har också fått smälla. Jag har ett tunt lagerbrosk. Och det man kan göra också är att man tar spruta själv och så suger man ut blodet under tiden är färskt. Och så behöver man fort ha tryckförband runt. Och så får man hålla på så här några veckor varje gång man får en smäll. Och det gör väldigt, väldigt ont, så många år kan inte hålla på. Jag har gjort lite grann, men jag klarar mig bra. Jobbat mer med min sida.
Men som jag nämnde så handlar det här om just den här delen. Om man tar till proffs. När tog du det steget?
Nej, men jag var väl kanske, vad kan jag ha varit? Jag var nog 21, 22. Och jag var ganska företagsam utav mig. Och jag märkte att ska jag kunna leva på min idrott, så på vägen upp mot toppen så måste jag kunna finansiera min egen satsning. Så jag gjorde olika sponsordiplom, jag kontaktade företag själv och jag sålde såna guld, silver och bronspaket och så vidare. Och fick ihop pengar så att jag kunde satsa, så jag kunde åka på träningsläger, tävlingar. Sen betalade ju förbundet en del också då. Men jag var väl kanske en 22 år ungefär, 21-22 när jag hade skrapat ihop så pass bra så att jag kunde leva på min idrott. Och det var inte så att jag blev rik på det, men jag kunde finansiera min egen satsning. Men och sen när man blev i världstoppen, då var det ju massa företag som kom och ville sponsra en och vara med. Men ofta är det ju vägen dit man behöver hjälp. Exakt. Så att där måste företagen bli mycket bättre faktiskt. Ja. Och då kunde jag satsa helhjärtat på min sport då. 21-22. Sen är man ju team. Ibland skulle sina medaljer skulle man vilja dela upp nästan som en tårtbit och ge. För att det är så många som är med och bidrar till ens framgångar. Man är aldrig själv, utan du har ofta ett helt team bakom det. Jag hade allt från flera tränare, ledare, sina föräldrar, syskon, ja, mentaltränare. Man hade alla möjliga som hjälpte en. Ja.
Ekonomiskt sett. Folk vet ju inte, har ingen aning om hur folk som brottas. Varför man när man vinner, vad är det för sponsringar man får och liksom så. Så säg nu, du vann VM-guld 2003. Varför man får det?
Ingenting.
Inte en krona?
Inte en krona. I Sverige. Och du vet, när jag säger det till mina konkurrenter, när det blir värst, många blir väldigt, väldigt förmögna. De flesta länder får väldigt, som Hamza Yelikaya. Han fick ju miljoner dollar, hus, guld och så vidare. Och när mina konkurrenter frågade Martin, hur mycket fick du när man fick ofta den frågan, hur mycket fick du när man vann VM-guld? Inte en krona. Vi fick ett handslag, grattis. Och det skiljer Sverige mycket. Och framförallt finns det ingen trygghet riktigt. I många länder får man idrottspension också. Mm. Har du varit landslagsman eller du har gått bra, lyckats ta medalj internationellt och så vidare, då har du idrottspension så att du har ändå en trygghet. För många har försökat saker och man kanske försöker utbildning, arbete. Man kanske har en kropp som är väldigt särgad efter en tuff karriär och så vidare. Mm. Så det är svårt att gå ut i arbetslivet också. Så att det är en helt annat skyddsnät och trygghet i många länder än vad det är i Sverige. Men sen är det klart att...
Hur motiverar de det för dig? Jag tar ett VM-guld för att inte en krona. Mm. Vad är det man säger?
Så nej, men vi visste ju det. Sen hade jag som jag sa, jag var ganska företagsam. Jag hade egna sponsorer. Mm. Jag hade vissa också...
Men det hade funnits, va?
Ja, ja. Och där hade jag också, där hade jag vissa avtal. Mm. Att ta jag medalj så hade jag x antal kronor. Men det var ju saker som jag hade ordnat själv.
Exakt.
Med mina sponsorer då. Mm. Det är tråkigt att det är så i Sverige. Det är inte alls samma prestige. Jag märker när man kommer internationellt många gånger att de ens framgångar och meriter, de värderar det mycket, mycket högre. Och när man är idrottsman så är det en helt annan status än i Sverige. Mm. Sen är det ju många olika kulturer och så här som även här i Sverige som respekterar och tycker att det är idrottare av olika idrottare.
Tror du att de respekterar idrottaren eller tror du att de respekterar hypen kring idrottaren?
Du tänker internationellt eller
i Sverige? I och med att jag håller ju med. Jag känner att, liksom att Zlatan kan traska runt här i Stockholm. Han har gjort det i LA.
Ja.
Du vet så liksom.
Ja, men det var bara en sak. Jag kommer ihåg när man var med i OS och det ibland. Man kanske hade OS-kläder, man åkte till träningar. Det var ju inte, folk tittade lite grann så här. Men när du var i USA, du åkte ner och åkte tunnelbana där. Då kom folk fram. Are you in the Olympics? Yes. Oh, he's in the Olympics! Och skrek och det folk. Hur mycket folk sa. Så att det är en helt annan status. Och de förstår liksom idrottarna, allt slit som ligger bakom och så tror jag på ett helt annat sätt då. Sen så som du säger, jag tror att visst det skiljer, många respekterar väldigt mycket här i Sverige också, men många kan vara mer att det är mer hypat för att det är kändis status, man tycker åh där är Zlatan, inte vad han åstadkommer utan mer för att wow han är exakt. Kändis så tycker man det är så häftigt istället.
Jag ställer en fråga som kan vara dum.
Finns inga dumma frågor.
Tror du efter din karriär, din brottningskarriär, tror du att ditt utseende har hjälpt dig att landa olika grejer i Nöjesverige? Typ den snygga brottaren, förstår du vad jag menar?
Tack, Hamza. Ja, det vet jag inte. Men jag vet inte utseendemässigt, men jag tror däremot att...
Men på tal om på polisen, du vet, så här, att man blir så här hypad och du vet, så här, status liksom.
Ja, men det är säkert kunna bidra. Alltså att man, om man ser ut på ett speciellt sätt, det är klart att det... Men framförallt tror jag att det är hur det är som människa. Är man mycket fram och jag tror att för att slå sig fram kanske i de här lite tuffa idrotten så måste du vara mer framåt, kanske verbal, kunna prata, ta egna initiativ och så vidare. För det är inga sponsorer som står och knackar på dörren. Du måste själv ligga på ofta och såra. Så att jag tror att det är lättare att få samarbeten och vara med i tv och såra. Och man kanske både utseendemässigt då, men framförallt hur man är sponsor. För jag märkte många brottare, det fanns många som var framgångsrika men som var väldigt blyga, tillbakadragande och inom andra idrotter också. De hade jättesvårt att få sponsorer. De var inte så mediala som de sa. Han är inte så intressant och han är för tystlåten eller hon är för tystlåten och vi gillar inte personligheten. Så att jag tror att personligheten är nog väldigt viktig.
Där fallerar min fråga. Men det är lugnt. Du är fortfarande snygg, Bodde. Du är fortfarande snygg. För den ungen som kollar och är amatör just nu och vill bli ett proffs. Om du skulle säga på 30 sekunder till en minut lämna dem med ett budskap. Vad är det du vill lämna dem med?
Till en ung kille eller tjej?
Exakt.
Ja. Jag tycker man ska leva sin dröm. Man ska våga satsa allt och inte lyssna på människor. Det finns otroligt många negativa människor som kommer. Det går inte, det är omöjligt. Det är bättre att du gör något annat eller satsar på något annat. Jag har fått höra många gånger. Utan tro verkligen på att allt är möjligt att uppnå. Mm. Och med rätt fokus, rätt inställning så kan vi bestiga berg. Vi kan lyckas med i stort sett vad som helst i livet. Så ja, följ ditt hjärta och ha kul på vägen. Jätteviktigt. Gör inte någonting för någon annans skull eller... utan följ ditt hjärta, då brukar det gå väldigt bra.
Då tar man ett VM-guld.
Kan man göra.
Stort tack, Martin.
Tack, Kamsa. Tack.